إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأهلا وسهلا Marhaban, välkomna till denna nya serie som vi kommer börja gå igenom idag, där vi ska förklara en ny bok som tar upp våran tawhid, våran aqida och vad varje muslim måste känna till från sin religion. Och att studera aqida, ens troslära, att studera ens tawhid, kunskapen om att särskilja Allah Azza wa Jal, är den noblaste, viktigaste av all kunskap som finns. För som vi idag kommer att höra så är islam en religion som är din och tawhid. Religionen av ett tawhid. Religionen av la ilaha illallah. Religionen av al-ikhlas, uppriktighet. Religionen som starkare än allting fördömer kyrk. Att man dyrkar någonting vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Och att betona al-aqida och tawhid är det viktigaste i muslimens liv. Det är ju orsaken till våran existens på jorden. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Jag skapade bara människor och jinner för att de ska dyrka mig. Så syftet med våran existens är att dyrka Allah Azza wa Jal på bästa sätt. Och att dyrka Allah är ett tawhid. Så meningen med livet är ett tawhid. Så vad kan vara viktigare än detta? Och vad som också belyser hur viktig denna kunskap är att alla profeter, från den första till den sista, alla var enade på denna religion, el-islam. Och de alla betonade kallet till tawhid i sin da'wa, i sitt kall. Och de alla varnade för kyrk. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا Vi har skickat ett sändebud till varje folk. أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَيْشْتَنِبُ الطَّاغُوتِ För att säga till dem att endast dyrka Allah och att hålla sig borta från alla falska gudar, alla avgudar. Så alla profeterna, som Allah subhanahu wa ta'ala här säger, kom med detta budskap att kalla folket till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och kunskapen om al-aqida, al-tawhid, al-iman, som är synonymer, är den noblaste och viktigaste av kunskap som vi sa. Sahaba radiyallahu anhum sa att de brukade lära sig al-iman före al-Quran. Och när de lärt sig al-iman så lärde de sig Koranen och det stärkte dem i deras tro. Och då Jibril a.s. kom till profeten Muhammad a.s. och ställde de frågorna som senare beskrevs som att det var Jibril som kom för att lära er eran religion. Yani vad som omfattar hela religionen. Så nämnde han islams fem pelare. Där den första av dessa pelare är shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Som lägger grunden för våran aqida. Och när han sen frågade om al-iman så nämnde han att det är att tro på Allah, hans änglar, hans böcker, sändebudet, den yttersta dagen och ödet. Vilket också är grunden i våran tro. Dessa är de viktigaste av aspekter i våran religion och därför är de det viktigaste för muslimer att studera. Och när man har en korrekt trosuppfattning, ordet aqida, som vi hoppas att slippa översätta, utan vi säger aqida som då betyder trosuppfattning. Har man en korrekt aqida så får man ett fridfullt hjärta. Man får sinnesro. Allah subhanahu wa ta'ala säger ala bi dhikrillahi tatma innul qulub. Är det inte så att hjärtat finner frid i att minnas Allah? Yani, hjärtat finner frid i att ha en korrekt tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns många andra bevis som också tyder på detta. Men att personen som har en korrekt iman, en korrekt aqida, en korrekt tawhid, kommer att vara en mer bekväm människa, kommer att ha sinnesro och kommer att kunna klara av livets svårigheter mycket, mycket lättare än alla andra människor. För den som har en korrekt aqida vet att när en motgång drabbar honom så är det en prövning från Allah. Och Allah prövar dem han älskar. Han vet att det här är någonting som kanske höjer honom i nivåer. Någonting som suddar bort hans synder. Så han tar emot dessa motgångar på bästa sätt. För han har kunskap om detta. Till skillnad från den som är okunnig. När han får en motgång så kanske han tror dåligt om Allah subhanahu wa ta'ala. Tänker dåligt om Allah. Att Allah skulle vara orättvis. Eller tänker dåligt om sig själv. Och liknande saker. Men den som har en korrekt tro, han vet att det här är i slutändan det som är bäst för mig. För Allah han är hakim. Och Allah han är al-adil, den som är rättvis. Allah gör inte orättvisa mot någon. Så personen får en trygghet i sitt hjärta då man har en stark, stabil tro om Allah subhanahu wa ta'ala. Och det gör också dig till en bättre muslim. Allah subhanahu wa ta'ala säger innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Att de som verkligen fruktar Allah från hans tjänare är de med kunskap. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa att jag är den av er som fruktar Allah mest och känner honom bäst. Yani, ju mer kunskap du har om Allah, ju bättre muslim kommer du att bli. När du har kunskap om Allah, tawhid, Allahs namn, hans egenskaper och allt detta, så kommer du att älska Allah, garanterat. Och den som älskar Allah kommer att längta efter Allah. Och den som längtar efter Allah kommer att göra mera goda gärningar. Och han känner Allah med att Allahs straffar. Han vet vilket straff Allah azza wa jalla har förberett i nästa liv. Han vill inte ha Allahs vrede så han håller sig borta från synder. Baserat på den yani förankrade kunskapen om Allah som han har i sitt hjärta. Så kunskapen om Allah och med tawhid gör dig till en bättre muslim. Till skillnaden från okunskap om Allah. Det tar människan långt bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och gör att människan inte har några begränsningar eller tyglar i sitt liv. Och gör vad som helst. Och lever som ett boskap. A'udhu billah. Men den som känner Allah kommer att då dyrka Allah azza wa jall på bästa sätt. En korrekt aqida gör också att människan kommer att dyrka Allah på det sättet Allah vill. För aqida omfattar att följa profeten Muhammad a.s. Det omfattar att tro på sändebuden. Och tron på sändebuden omfattar att lyda dem och att följa dem. För de talar bara med vad Allah azza wa jalla har beordrat. Och den som följer sändebuden kommer att dyrka Allah azza wa jalla på det sättet som Allah har uppenbarat. Till skillnad från den som väljer att dyrka Allah på ett annat sätt än det sändebudet har kommit med. Så återigen, tron på sändebuden, vilket är från våran aqida, gör att människan korrigerar sin ibada, sin dyrkan. Och dyrkar Allah på det sätt som Allah vill. Och inte på ett sätt som han själv vill, eller kultur, innovationer och liknande saker. En annan sak med korrekt aqida är att det är en uppmuntran och en morot för människan att han kommer sträva i att göra mera goda gärningar. Varför? För han vet vad Allah azza wa jalla har förberett i nästa liv. Han har kunskapen om detta. För från aqida är al-imanu bil yawm al-akhir, att tro på nästa liv. Och det omfattar vad? Det omfattar döden. Det omfattar graven. Det omfattar återuppståndelsen. Det omfattar att få sina böcker på domedagen, att hans gärningar ska vägas, att gå över sirat. Det omfattar centrum på paradiset och helvetet. Och allt vad det innebär att tro på dessa saker. Så han vet vad han har att se fram emot. Så han är aktiv och han kämpar och strävar för att uppnå den höga belöningen och att fly från Allahs straff. För han har kunskap om dessa saker. En annan viktig frukt och belöning som vi får ut av att korrigera vår aqida, det är att det ger muslimerna ära och styrka. Och det enar muslimerna. Allah Azza wa Jal vill att vi ska vara en umma. Vi ska vara ett samfund. Vi muslimer ska inte vara splittrade i grupper och sekter. Utan vi ska vara ett samfund som Allah Azza wa Jal har sagt. Vi ska vara bröder. Vi ska älska varandra. Vi ska stå sida vid sida. Vi ska vara som en kropp, som en byggnad, som stöttar varandra. Men vad händer när man följer olika ideologier? Man följer olika aqida som man hittar på. Då splittras man i grupper och sekter. Vilket är något som islam fördömer. Och hur tror ni att Allah Azza wa Jal ska ge muslimerna seger när de inte ens gör meningen med livet? När de dyrkar andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och kyrk tyvärr förekommer i den muslimska världen. Vilket vi kommer att belysa i denna serie inshallah ta'ala. Så hur i hela världen tror ni att Allah Azza wa Jal ska ge oss seger, ära, framgång? När vi inte ens gör, vi inte ens uppfyller betydelsen av la ilaha illallah. Det är ologiskt. Så att ha en korrekt aqida, att ha en korrekt tawhid, gör att vi kommer att äras, vi kommer att få seger, vi kommer att få framgång. Och därför när profeten alaihi salatu wassalam nämnde den förnedring som kommer drabba muslimerna innan domedagen, så sa han i slutet på hadithen att denna förnedring kommer inte tas bort tills ni går tillbaka till er religion. Och vad är det viktigaste aspekten av religionen? Ja, ikhwa. Ett tawhid. Så vi kommer aldrig att bli av med den förnedring som tyvärr är som en skugga över den muslimska världen. Tills vi går tillbaka till ett tawhid. Vi går tillbaka till det som Allah Azza wa Jal vill av oss i detta liv. Och i slutet på surat An-Nur, då Allah Azza wa Jal nämner den framgång som han har lovat de troende. De som har tro. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ مِنْكُمْ. De som har tro och gör goda gärningar av er. Att de kommer få tamkin, de kommer få ära, de kommer få trygghet och säkerhet på jorden. Och sen säger Allah, när? يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْئًا. Den dagen de endast dyrkar mig och inte sätter någonting vid min sida. Så återigen, ära och framgång ligger vart? I ett tawhid. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa, وَجُعِلَ الظُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِ. Den som trotsar mina beordringar är fördömd till förnedring och låghet. Och det värsta trotset är att trotsa ett tawhid och att falla in i kyrk och bidda och liknande saker. Så förnedring, låghet ligger på dem som trotsar el-islam. Och den viktigaste aspekten av el-islam är ett tawhid och el-aqida. Den som också upprätthåller ett tawhid och har en korrekt iman är lovad lycka. Han har en garanterad lycka som han är lovad av Allah Azza wa Jal i detta liv och i nästa liv. Allah subhanahu wa ta'ala säger, Allah Azza wa Jal säger i den här versen, men amila salihan, att den som gör goda gärningar, min vekarin av umtha, vare sig man eller kvinna, wa huwa mu'min, samtidigt som han är troende. Man eller kvinna som är troende och gör goda gärningar, فَلَنُحِيَّنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Denna människa har vi lovat ett lyckligt liv. Och vi kommer att belöna henne för det bästa hon har gjort, yani i nästa liv. Så Allah Azza wa Jal lovar här de som har iman och gör goda gärningar ett lyckligt liv. Och iman, det är då en korrekt iman. En förankrad iman som baseras på Koranen och Sunna. Och generellt som ulema nämner, att allting gott, all lycka och all framgång i detta liv och i nästa liv är inget annat än en frukt från ett tawhid och från el iman. Och all ondska och all förödelse, allting negativt i detta liv och i nästa liv är ingenting annat än en frukt från ett kuffer och ett kyrk, yani otro och att dyrka andra vid sidan av Allah. Så allting gott ligger i att vända sig tillbaka till denna vackra religion och den tawhid som Allah Azza wa Jal har beordrat. Och sist, när vi talar om dygden av ett tawhid, dygden av eller iman, så måste man också känna till att det är den största gåvan. Att vara vägledd till el-iman. Profeten Josef alayhi salatu wassalam, han säger väldigt vackert när han kallar de två pojkarna i fängelset till el-islam. Han säger wattaba'tu millata aba'i Ibrahim. Jag har följt vägen av mina fäder Ibrahim och Ishaq och Jakob. Ma kana lana an nushrika billahi min shay. Vi skulle aldrig dyrka något vid Allahs sida. Dhalika min fadlillahi alayna. Detta är Allahs nåd över oss. Gärna han nämner tawhid, att endast dyrka Allah, som vad? Dhalika min fadlillahi alayna wa ala an-nas, och över människorna. Walakinna akthara an-nasi la yashkurun. Men de flesta människor är otacksamma. Så han nämner Josef alayhi salatu wassalam, den största gåvan som Allah azza wa jalla gav honom, Ibrahim, Ishaq och Jakob. Och vilken var det? Att endast dyrka Allah och inte dyrka någonting vid Allahs sida. Men det här är en gåva som de flesta av människor yani är otacksamma och inte känner till. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i slutet på surat al-Hujurat, yamunnuna alika an aslamu. De kommer till dig och de ser det som en tjänst till dig, ja Muhammad, att de blivit muslimer. Och då säger Allah, qul la tamunnu alayya islamakum. Ja, ni ser det inte som en tjänst till mig. Belillah yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Men det är en gåva från Allah att han vägledde er till iman. Ja, ni tror inte att du gör mig eller dig eller du gör någon annan en tjänst när du blir muslim. Du gör dig själv en tjänst, naam. Men Allah är den som gav dig hans nåd när han vägledde dig till islam. Och ni vet ju på domedagen, hadithen i Sahih Bukhari, att Allah Azza wa Jalla kommer säga till Adam, ta ut delegationen som ska till helvetet från dina barn. Och då säger Adam, hur många är Allah? Och då säger Allah, 999 från varje tusen. Yani bara en ska till paradiset. Så att man är en av dessa privilegierade människor som har fått denna gåva att vara en av tusen som är vägledd till islam, till al-iman, till al-tawhid. Wallahi, det är en gåva som här Josef säger, de flesta människor är otacksam. De förstås inte på denna gåva. Att Allah azza wa jalla vägledde dig. Och som Ibn Mas'ud sa, att Allah han ger pengar, dunya till vem han vill, den han älskar, den han hatar, men han ger bara iman till den han älskar. Så man ska alltid vara tacksam till Allah azza wa jalla att han vägledde en till el iman. Som folket i Jannah kommer att säga, alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah som vägledde oss till detta. Om det inte vore för Allah så skulle vi inte funnit vägledning. Och Allahs gåvor är oräkneliga. Wa inta uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Och den största gåvan är al-iman, al-islam, la ilaha illallah. Att Allah gjorde dig till muslim. Så håll fast vid den här gåvan och släpp aldrig greppet. Med det sagt så går vi vidare till denna bok som vi då tänkte börja gå igenom. القول المفيد في أدلة التوحيد av شيخ محمد ابن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. Vi har ju tidigare gått igenom flera böcker i tawhid. Vi har gått igenom usul al-thalatha flera gånger, de tre grunderna. Vi har gått igenom kitab al-tawhid av شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. Vi har gått igenom kitab al-tawhid av شيخ Fawzan och andra böcker inom aqida och tawhid. Och det är bra att man har variation och läser från olika källor. Och den här boken som ni kommer att finna utmärker sig med att den är väldigt enkel. Den är väldigt enkel och lätt att ta åt sig. Och i förordet så prisar Sheikh Muqbil Rahimahullah den här boken. Och för de som inte vet så var Sheikh Muqbil Rahimahullah en av de största lärda i denna tid. Och han var från Yemen. Och mashallah, en person som skakade om Yemen med sunna och tawhid på ett sätt som inte kanske skett på 1000 år, som vissa ulema sa. Så kom han och verkligen spred tawhid och sunna, mashallah, i landet av Yemen. Och en av hans mest utmärkande studenter, det var han som skrivit denna bok, Sheikh Muhammad al-Wassabi. Och Sheikh Mukbil rahimahullah, han säger om den här boken efter att ha prisat författaren, han säger att den här boken är en bok som verkligen borde undervisas för alla studenter i skolorna, då den omfattar så mycket gott. Den är liten, eller den är kort i ord, men den är stor i nytta. Till slutet på det som han säger, sen prisar han författaren. Så Sheikh Mukbil säger här att det är en bok som alla studenter i alla skolor borde studera. Sheikh Ahmed Najmi, som också var en av de stora lärda i denna tid, har också prisat den här boken. Och han säger i förordet här att den stora lärde mannen, den nobla mannen, Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Abdali al-Wasabi från Yemen, skickade mig den här boken som heter Al-Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid. Och efter att ha kollat igenom den här boken så fann jag att den klargör den islamiska aqidan som Allah Azza wa Jalla skickade alla sändebud med, och det är ett tawhid. Och han, författaren, klargör i denna boken de olika kategorierna av ett tawhid och vad som negerar ett tawhid från ett shirk i de större och mindre former. Och han klargör också aqidan av Ahl Sunnah wal Jama'ah när det kommer till al-iman, att den stiger och den minskar. Han klargör också de olika formerna av kufr, otro, hyckleri och dess olika former, vilken som tar människan ut ur islam och vilken som inte gör det. Och han klargör också i boken de olika formerna av sunna, olika kategorierna av sunna, bid'ah. Och mashallah, han gjorde allt detta på ett väldigt enkelt och kortfattat sätt utan att yani brista i att klargöra sanningen till slutet på det som han säger. Så mashallah, boken är väldigt bra, väldigt omfattande, väldigt pedagogisk, enkel att ta åt sig, och klargör då alla dessa saker som här nämndes i förordet. Och vi tänkte börja med att gå igenom det första kapitlet idag, inshallah ta'ala. Och det är ma'na la ilaha illallah, betydelsen av la ilaha illallah. Och vi kommer inte ta någonting mer än det idag. Och vi kommer inshallah tala om betydelsen av la ilaha illallah. Vi kommer tala om sen dygden av la ilaha illallah, bi'idhnillah ta'ala. Naam. Och det här är jätteviktigt. Betydelsen av la ilaha illallah. Författaren säger la ilaha illallah betyder la ma'buda bihaqqin illallah wa ghayrullahi in ubida fa bibatil. La ilaha illallah betyder att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Och den eller det som dyrkas vid sidan av Allah är falskt. Och han nämner här två stycken bevis från Koranen. Först Allahs uttalande, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Detta för att Allah är sanningen. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ. Och det som de åkallar vid sidan av Allah är falskt. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Och Allah, han är den högsta och den största. Surat al-Hajj 62, Surat Luqman 30. Och också versen där Allah säger fa'lam annahu la ilaha illallah, och vet att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Nej. Vi ska fördjupa oss lite i den här frågan. Betydelsen av la ilaha illallah. Det är otroligt viktigt. Idag finner vi att många av muslimerna inte vet den korrekta förståelsen av la ilaha illallah. Och som vi sa, det är grunden till våran religion. Det är det som får människan in i al-islam. Det är nyckeln till paradiset. Och det råder missförstånd i betydelsen av detta ord. Vissa översätter det här till svenska som att det finns ingen gud förutom Gud. Har ni sett det? Den översättningen är väldigt vanlig. Det finns ingen gud förutom Gud. Andra översättningar, det finns ingen skapare förutom Allah. Andra översättningar, det finns ingen som har rätt att lagstifta förutom Allah. Och liknande översättningar som inte riktigt håller måttet. Även om dess innebörd är korrekt. Att Allah är den enda skaparen, den enda lagstiftaren, den enda sanna guden och så vidare. Men ordet har yani en korrekt betydelse. Och vi ska nu nämna lite djupare bevis på den frågan. Bi'idhnillahi ta'ala. Ordet la ilaha illallah består av två delar. Det består av två delar. Det består av al-nafyu wal-ifbat. Första delen av meningen är negerande och den sista delen av meningen är bekräftande. Okej? La ilaha negerar. Yani det finns ingen gudom. La ilaha negerar. Yani nafi. Finns ingen gudom. Illallah, förutom Allah. Yani som har rätt att dyrkas. Det är ithbat, yani man bekräftar. Så ordet består av dessa två delar. Och det är viktigt för vi kommer att komma tillbaka till den här frågan inshallah och ta'ala. Taib. Vissa personer. De försöker säga att det är typ ni som har kommit med den här tolkningen av la ilaha illallah. Det är något nytt som ni har hittat på. Jag ska läsa uttalanden från Imam al-Tabari som var och är kanske den kändaste författaren inom tafsir. Imam al-Tabari som har skrivit den kanske största, mäktigaste boken inom tafsir. Och han levde inte långt, eller han levde yani väldigt tidigt. Han säger i hans tafsir wa an la ilaha illa hu. يقول وايقن ايضا ان لا معبود يستحق الالوهيه على الخلق الا الله الذي له الخلق والامر فاخلعوا الانداد والالهه وافردوا له العباده. Han säger här vad som ungefär kan betyda yani وان لا اله الا هو yani vet med övertygelse ان لا معبود يستحق الالوهيه. Att det finns ingen gudom som förtjänar dyrkan hos skapelsen illallah alladhi lahul khalq wal amr, han som har, han som skapat och han som bestämmer. Fakhla'u, så lämna alla avgudar och falska gudar och vänd er och dyrka endast Allah. Klart och tydligt, eller hur? Att han här klargör att innebörden av la ilaha illallah är att lämna alla falska gudar och att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger också i tafsir på versen fa'lam annahu la ilaha illa Allah i surat Muhammad. Fa'lam ya Muhammad, vet o Muhammad, annahu la ma'bud tanbaghi aw tuslihu aw tasluhu lahu al-uluhiyya wa yajuzu dhalika wa lil khalq ibadah illa Allah alladhi huwa al-khaliq al-khalq wa malik kulli shay. Yani vet jag Mohammed att det finns ingen yani som förtjänar al-uluhiyya, yani att dyrkas. Och det är inte tillåtet att dyrka någonting från skapelsen förutom han som skapat skapelsen och han som äger allting. Så här nämner då också Tabari liknande att la ilaha illallah betyder att endast Allah har rätten att dyrkas. Imam al-Baghawi, som också är från de stora mufassirin, säger också i tafsir på den här versen ay huwa al-mustahiqqu lil-ibada was-sujud la ghayru. Inna Allah är den som förtjänar dyrkan och sujud och ingen annan. Inna Allah ensam är den som förtjänar våran dyrkan och ingen annan. Imam al-Suyuti säger också i tafsir la ma'buda bihaq fil wujud illa hu, att han är den enda som förtjänar att dyrkas i skapelsen. Okej? Okay. Ja. Och då kommer en fråga här. Yani vad är det som då tyder på att la ilaha illallah betyder att endast Allah har rätt att dyrkas? Varför säger vi inte att det betyder att Allah är den enda skaparen till exempel? Folket i Mekka, som profeten Muhammed a.s. sändes till, De trodde ju på avgudar och statyer, eller hur? Ja. Tayyib. Men när de frågades, vem skapade allting? Vad svarade de? Allah. Wala in sa'altum, om ni frågar dem, vem har skapat himlarna och jorden? Då säger de Allah. Vem har skapat allting? Allah. Så de visste att ingen annan har skapat än Allah. Men det gjorde de inte till muslimer. Eller hur? Så om la ilaha illallah skulle betyda att det finns ingen skapare förutom Allah, då skulle folket i Mekka vara muslimer. Men det var de inte. Och därför reagerade de väldigt starkt när profeten alaihissalam kom och sa säg la ilaha illallah. För de förstod vad det betyder. Det betyder att vi måste lämna våra avgudar och endast dyrka Allah. Eller hur? Och vi kommer lämna mera bevis på detta. Vad som också bevisar just detta, och det här är viktigt att förstå. Och det finns här 20-30-tal verser som alla tyder på samma sak. Att dyrkan i islam går ut på att negera och att bekräfta. Yani, at-takhliya, att ta avstånd från allting som dyrkas vid sidan av Allah och att endast dyrka Allah. För en person, han kan säga jag dyrkar Allah, men det gör inte honom till muslim. Han kan ändå vara kafir, för han dyrkar Allah och någonting vid sidan av Allah. Då är man inte muslim. Hänger ni med? Så la ilaha illallah är att endast dyrka Allah och inte dyrka någonting vid sidan av Allah. Kolla vad profeten Ibrahim a.s. säger till sitt folk. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءُ مِمَّا تَعْبُدُونَ. Och då Abraham sa till sitt folk, till sin fader, till sin fader och sitt folk, jag är fri från det som ni dyrkar. Alltså dessa avgudar. إِلَّا الَّذِي فَطَرَانِي. Förutom han som skapat mig. Genom att jag tar avstånd från era gudar och dyrkar endast Allah. Exakta betydelsen av la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i Koranen ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Detta för att Allah är den som dyrkas med rätt, med sanning. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Och det de dyrkar vid sidan av Allah är falskt. Genom den som dyrkas med rätt i vem? Allah. Och allting annat är falskt. Det finns bara en enda sann Gud och alla andra gudar är falska. Och den enda som förtjänar våran dyrkan och hängivenhet och underkastelse är Allah subhanahu wa ta'ala. Allah säger också وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. Och Allah har bestämt, er herre har bestämt att endast han ska dyrkas. Yani ingen annan. Allah säger också فَلَا أَعْبُدُ الَّذِي تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهِ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. Jag dyrkar inte det som ni dyrkar vid sidan av Allah, men jag dyrkar han som tar våra liv. Jag tar avstånd från kyrk och jag dyrkar endast han som äger yani, makten att ta och att ge liv. Och också versen som vi nämnde tidigare där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Vi har skickat ett sändebud till varje samfund. Med vad? أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Att endast dyrka Allah och inte dyrka någonting vid sidan av Allah. Så profeterna kom inte till sitt folk och sa dyrka Allah bara. Utan de sa alla och lämna dessa falska gudar. Taib. Och så finns det många, många verser. Även i sunna finner vi också denna betydelse av la ilaha illallah. Till exempel känner ni alla till hadithen där profeten a.s. säger att islam är byggt på fem. Eller hur? Bunya al-islam wa ala khams. Och där säger Rasul alayhi salatu wassalam shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. En annan gång sa han bunya al-islamu ala an yu'bad Allah wa yukfaru bima duna. Islam är byggt på vad? Att endast Allah ska dyrkas och att man ska ta avstånd från allting annat som dyrkats vid sidan av Allah. Så han sa detta istället för la ilaha illallah. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Så ena gången säger han la ilaha illallah. Och andra gången säger han, ja, en synonym, han förklarar la ilaha illallah genom att säga en yu'bad Allah, att endast dyrka Allah wa yukfaru bima duna, och att ta avstånd och förneka allting som dyrkas vid sidan av Allah. Så hänger ni med? Den hadithen förklarar den andra kända hadithen, la ilaha illallah. Och han sa också en annan gång bunya al-islamu ala khams ala an yuwahhad Allah. Islam är byggt på fem. Och han sa Det första att särskilja Allah, gärna i tro och i dyrkan. Och denna finns också i Sahih Muslim. Profeten alaihissalam i Mekka brukade gå runt i marknaden och säga: Ja qawm, människor, qulu la ilaha illallah tuflihu. Säg la ilaha illallah så kommer ni få framgång. Eller hur? När Abu Sufyan, radiyallahu anhu, innan han blev muslim, var i Sham och träffade Herakl, den här konungen som var kristen. Och han ställde honom de här frågorna för att se om Muhammad alaihissalam var en sann profet. Och då säger Herakl: Mada ya'murukum? Vad är det denna profet säger till er att ni ska göra? Och kom ihåg att han sa till folket i Mekka: Qulu la ilaha illallah. Och då så sa Abu Sufyan: Yaqulu u'budullaha wahdahu wa la tushriku bihi shay'an. När han förklarade som kafir innan han blev muslim, förklarade vad Muhammad alaihissalam kallade det till, yani la ilaha illallah. Han sa u'budullah. Han säger till oss: Dyrka endast Allah och sätt inte någonting vid hans sida. وَتْرُكُوا مَا يَقُولُ أَبَاءُكُمْ. Och lämna det som era förfäder var på. Gärna denna falska, gärna politistiska religion. Taib. Och denna hadith finns i Bukhari. Så kolla här, förståelsen av La ilaha illallah. Naam. Som Sheikh Abdurrahman bin Hassan säger: وَهَذَا هُوَ الَّذِي فَهِمَهُ أَبُو السُّفْيَانِ وَغَيْرُهُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُ. Yani, som vi sa innan, det här var deras förståelse av då Muhammad alaihissalam sa till dem: Säg la ilaha illallah. Och också då Amr ibn Abasa frågade profeten alaihissalam vad Allah hade skickat honom med. Han sa: Vad är det Allah har sänt dig med? Vad är ditt budskap? Och då så säger han: Bi en yuwahhad Allah. Profeten alaihissalam säger: Bi en yuwahhad Allah wa la yushrak bihi shay wa kasru al awthan wa silatu al arham. Han sa: Allah sände mig med att endast han ska dyrkas och att ta avstånd från allting som dyrkas vid sidan av Allah och att slå sönder statyer och att hålla släktbanden. Och denna hadith finns i Muslim. Så det är klart och tydligt på att profetens budskap alaihissalam och alla profeters budskap, det var kallet till att endast dyrka Allah och att inte sätta någonting vid Allahs sida. Och det här är jätteviktigt att förstå, för att en person som då säger la ilaha illallah och sen dyrkar någonting annat än Allah, vad hjälper det honom? Och det finns tyvärr vissa idag. Han kanske sitter på morgonen och säger la ilaha illallah 1000 gånger och sen går han till en grav, en qabr, till han säger wali och gör dua till honom. Han gör kyrk. Vad gynnar det honom att säga la ilaha illallah? Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah och sen dyrkar han någon annan än Allah. Jag har inte förstått det. Eller hur? Så att den har en villkor, la ilaha illallah. Du måste tro på det du säger, du måste förstå det du säger. Och sen måste du också leva upp till det du säger. Taib. Det finns en muqtada som man säger på arabiska. Att leva upp till ordets innebörd. Eller hur? Därför, om någon i skolan, på religionslektionen, läser i religionsboken, läser trosbekännelsen, blir han muslim? Ja? Någon svensson han läser, så här blir man muslim, han läser trosbekännelsen. Går han in i islam? Varför?
Krävs det övertygelse?
Övertygelse, förståelse. Tro på det man säger. Det kommer vi tala om nästa vecka, inshallah, det här med villkoren. Så det räcker inte. Hycklarna, al-munafiqun. Sa de inte la ilaha illallah? Är de muslimer? Nej. De är i botten på helvetet. Varför? För de trodde inte på det de sa. De ledde inte upp till det de sa. Hänger ni med? Så ordet har en innebörd som man sen måste leva upp till. Man måste praktisera detta ord. Och det är det som vi inshallah kommer att betona. Taib. Vi kommer nu avrunda med en väldigt viktig sak. Och det är att vi kommer prata om dygden av la ilaha illallah. Yani, det här vackra ordet har också en enorm förträfflighet. Taib. Och jag ska läsa lite från vad Ibn al-Qayyim säger i Adda wa Dawa, rahimahullah ta'ala. Han säger: Inna fadl la ilaha illallah shay'un la yuhitu bihi fikr. Dygden av la ilaha illallah är någonting som intellektet inte kan nå. Yani, det är över vårt förstånd. Dygden av la ilaha illallah, till att börja med, kan vi aldrig komma fram till. Yani helt och hållet. Okej? Okay? وَلَا يُحْسِيهِ قَلَمْ. Och det är någonting som ingen penna kan skriva. Yani det är för mycket. Dygden av la ilaha illallah är för mycket att kunna skriva med penna. وَمَحْمَا قِيلَ عَنْهَا فَهُوَ غَيْضٌ مِنْ فَيْضٍ بَلْ نُقْتَةٌ فِي الْبَحْرِ. Och vad vi än kommer säga i dygden av la ilaha illallah, så är det i slutändan som en droppe i havet. Än hur mycket vi än sitter och pratar om dygden av la ilaha illallah, så är det i slutändan som en droppe i havet. فَهِيَ أَصْلُ الْمِلَّةِ. Då börjar han. Varför? För la ilaha illallah är grunden till religionen. وَأَوَّلُ الْوَاجِبَاتِ. Och den första plikten genom någon blir muslim eller vill bli muslim, vad är den första plikten? La ilaha illallah, eller hur? Första man beordrar någon med. Inte att sluta äta gris, sätta på hijab, börja be. La ilaha illallah, tawhid, och sen kommer resten av saker. Wa awjabal ma'murat. Och la ilaha illallah är också den största, yani det största påbudet. Wa kayfa la takunu kadhalika wa hiya al-kalima allati qamat biha al-ardu was-samawat. Och hur kan det inte vara det största påbudet då detta ord är det ordet med vilket Allah azza wa jalla, eller på grund av detta ord Allah azza wa jalla skapade himlarna och jordarna. Wa fatara Allahu 'alayha jami' al-makhluqat, och skapade allt som finns därpå. Wa 'alayha ussisat al-milla, och det var med detta ord Allah azza wa jalla grundade religionen. Wa nusibat al-qibla, och det var med detta ord Allah azza wa jalla gav oss böneriktningen. Och det var med detta ord som svärden lyftes. Wa hiya mahdhu haqqillahi ala jami'il ibad. Och detta ord är Allahs rena rättighet över hans tjänare. Ni vet hadith Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad? Ja Mu'ad, vet vad Allahs rättighet är över hans tjänare? Och då så sa Mu'ad, Allahu wa rasuluhu alam, Allah och hans profet är bäst. Och så sa han, haqqullahi ala al-ibad, en ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Det är att dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Så det är Allahs största rättighet. Hans ensamma rättighet är att han ska dyrkas ensam och inte sätta någonting vid hans sida. Och sen säger han att det här ordet är al-munjia min adab al-qabr. Ordet som räddar människan från straffet i graven. Wa adab an-nar, och straffet i helvetet. Och hiya al-manshur alladhi la yadkhulu ahadun al-janna illa bih. Och det är som, vad kan man säga, inträdesbiljetten till paradiset som man inte kan gå in i janna utan. Wal habl alladhi la yasilu ila Allah man lam yata'allaq bi sababih. Och la ilaha illallah är repet som vi inte grepp, om vi inte greppar tag i detta rep, så kommer vi inte att nå Allah azza wa jall. Wa hiya al-kalimatu al-islam. Och det är ordet av islam. Wa miftahu darus salam. Och det är nyckeln till paradiset. Wa biha tanqasimu an-nasu ila shaqiyyin wa sa'id. Och med la ilaha illallah, det är ordet som avgör vilka människor som delas upp till lyckliga och olyckliga. Yani detta liv och nästa liv. Wa maqbulun wa tarid. Accepterad och förkastad. Wa biha infasalat dar al-kufr min dar al-islam. Och det är detta ord som avgör vilket land som är ett islamiskt land och ett icke-muslimskt land. وَتَمَيَّزَتْ دَارُ النَّعِيمِ مِنْ دَارَ الشَّقَاءِ وَالْحَوَانِ. Och det är också det ordet som särskiljer mellan de lyckligas hem, yani nästa liv, och yani de lyckligas hem och de olyckligas hem i nästa liv. Naam. Och sen säger han وَمَنْ كَانَ آخِرْ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Och den vars sista ord är la ilaha illallah kommer att gå in i paradiset. Om vi ska läsa lite dygder av la ilaha illallah, som Ibn Qayyim sa, det är omöjligt att gärna ta och hinna med eller förstå sig på. Vi ska lämna lite från Koranen och från Sunna bi'idhnillahi ta'ala, så att vi ska verkligen förstå dess höga position i denna religion. La ilaha illallah är, som Allah säger, kalimatul ulya. Allah azza wa jall har i Koranen kallat la ilaha illallah för det högsta ordet. Wa kalimatullahi hiya al-ulya. Och Allahs ord är det dominerande, det högsta ordet. Och Ibn Abbas och många av salaf sa att det är la ilaha illallah. Yani det högsta ordet som finns. Kortfattat. Om vi kollar på de verser som finns i Koranen och alla de mufassirun som säger att dessa verser betyder la ilaha illallah, så är de ungefär 30 stycken. Lahu da'watul haqq. Yani han har den sanna dyrkan. Yani la ilaha illallah. Surat Ra'd. Wa hiya al-kalimatu tayyiba. Det är det goda ordet. Den liknelsen som Allah Azza wa Jal gör i surat Ibrahim. Kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba. Yani det goda ordet la ilaha illallah. Och huwa qawlu thabit. Det är också det starka, eller vad kan man säga, fasta ordet. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Surat Ibrahim också. Att Allah stärker de troende med det starka fasta ordet i detta liv och i nästa liv. Yani min la ilaha illallah. Och det är enligt många mufassirun frågorna i graven då de kommer med kalimat al-ikhlas, la ilaha illallah. Det är också kalimat al-taqwa, wa alzamahum kalimat al-taqwa. Yani det fromma ordet som det har nämnts från Ibn Abbas. Det har också nämnts att det är al-hasana, man ja'a bil-hasana, falahu khayrun minha. Det har också nämnts att det är al-qawl al-hasan. Och det har också nämnts att det är al-husna. Och det har nämnts att det är al-baqiyat al-salihat. Och att det är al-kalima al-baqiya allati ja'alaha Ibrahim fi aqibihi. Och det är det ordet som Ibrahim a.s. lämnade bland sina avkommor. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي أَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Och det är också det starka ordet. Yani al-aqwam. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ يَحْتِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ. Yani till la ilaha illallah. Det är också ordet av din al-khalis. Den uppriktiga religionen. أَلَا لِلَّهِ دِينُ الْخَالِسِ. Och det fortsätter, mashallah. Hur många verser som helst nämns då dygden av la ilaha illallah. I sunna finner vi också dygden av detta ord i otroligt många hadifer. Kanske om vi ska ta den viktigaste. Om ni får säga, vad är den viktigaste hadithen som tyder på la ilaha illallah, dess dygd? Enkelt. Ja, precis. Bunya al-Islam wa ala khams. Samma hadith. Islam är fem pelar. Att det är det första. Och det första är alltid det viktigaste, eller hur? Bunya al-Islam wa ala khams. Shahadatu an la ilaha illallah. Yani det är al-asas, bismillah. Al-asl. Yani grunden. Och allting som kommer efter är byggt på grunden. Om grunden inte är stabil, grunden inte finns, så är allting annat värdelöst. Så det är grunden i våran religion. Och, ahsant, hadith Jibril också grunden i iman. I en islam, då har du la ilaha illallah, tawhid. Iman, att tu'mina billahi, wa malaikatihi wa kutubihi, att tro på Allah. Och sen, till slutet. Yani grunden. Och då profeten a.s. nämnde imans förgreningar, så sa han, a'laha la ilaha illallah. Den högsta delen av iman är la ilaha illallah. Och den lägsta är att ta bort någonting farligt från vägen. Och blyghet är en del av iman. Så här finner vi också att la ilaha illallah är den högsta delen av al-iman. En annan dygd av la ilaha illallah är att den som säger detta ord uppriktigt är den mest berättigade människan till profetens shafa'a alayhi salatu wassalam på domedagen. Då han sa i hadithen as'adun nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Den mest berättigade människan till min shafa'a, till min medling på domedagen, är den som säger la ilaha illallah uppriktigt från hjärtat. Och denna hadith finns i Bukhari. Mashallah. Vad som också tyder på vikten av la ilaha illallah är att det är det första man beordras i religionen. Och vad var beviset på det? Beordras. Yani någon blir muslim, vad är det första du säger till honom? Hadith Mu'ad, han skickar honom till Yemen. Du kommer komma till ett folk som är Ahlul Kitab. Det första du ska säga till dem är La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Om de accepterar detta, berätta då att Allah har förpliktigat 5 salah. Taib. Så det första man säger till en person som vill bli muslim är Ash-shahadatayn. Och sen kommer då resten av dyrkan. La ilaha illallah är också grunden till framgång. Vad är beviset på det? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Profeten a.s. när han gick i Mekka sa till kuffar, mitt folk, säg la ilaha illallah så kommer ni få framgång. Tuflihu. Yani al-falah al-fawz al-azim. Den största framgången. La ilaha illallah är också ett skydd. Det är också den bästa dhikr. Det är också den bästa dhikr. Profeten a.s. han sa أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. Alltså den bästa dhikr är la ilaha illallah och den bästa dua är att säga alhamdulillah. Och denna hadith i Tirmidhi och Sheikh Albani säger att den är hasan. Så den bästa dhikr la ilaha illallah. Och som du också har nämnt i hadithen ahabbul kalam illallahi arba. De mest älskade orden till Allah är 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Så det är i den hadithen en av de 4 bästa och i denna hadith det bästa. Yani alal itlaq, yani av alla. La ilaha illallah är också en orsak till att bli förlåten för sina synder. Profeten a.s. han sa ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji' dhalika ila qalbi muqinan illa ghafara Allahu laha. Och det finns ingen människa som dör och vittnar om la ilaha illallah och att jag är Allahs sändebud och säger detta med hopp eller från hjärtat med övertygelse förutom att han kommer att bli förlåten. Yani det är en orsak till förlåtelse. Det är också en orsak till att få tunga vågskålar på domedagen. Vad är beviset på det? Enkelt bara. Ni kan det. Hadith al-bitaqa. Hadithen om mannen som kommer med kortet. Ni känner till den. Det är mannen som kommer hämtas framför mänskligheten. Allah kommer att hämta hans böcker, rullar där man har skrivit ner hans synder. 99 stycken som rullas ut så långt synen kan nå. Och Allah frågar mannen, har du någon god gärning? Har du någon ursäkt? Och mannen säger nej, jag har ingenting. Och då så säger Allah, jo du har en god gärning. Och idag kommer du inte behandlas orättvist. Och då hämtar man ett litet kort pappersbit där det står La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Och mannen säger, vad ska det här? Och man ska då väga dessa 99 rullar med den här lilla pappersbiten. Och mannen tänker, vad ska denna lilla pappersbit väga jämfört med dessa 99 rullar av synder? Och då så lägger man dem på varsin vågskål. Och kortet med la ilaha illallah väger tyngre. Och så sa profeten a.s. att ingenting överväger Allahs namn. Det finns ingenting som väger tyngre än Allahs namn. Och det här är då för den som säger det uppriktigt och sen inte gör kyrk. Yani han, mashallah, dör på ett tawhid. Då kommer det här kortet att överväga allting annat. Så det tynger människans våg på domedagen. La ilaha illallah är också en orsak till att gå in i paradiset. Profeten alaihi salatu wassalam sa Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa allaha bihima abdun ghayra shak fihima illa dakhala al-jannah. Jag vittnar om la ilaha illallah och att jag är hans sändebud. Det finns ingen tjänare som möter Allah med dessa ord utan att tvivla på dess innebörd förutom att han kommer att gå till paradiset. Berättat av Muslim. Och det finns också många liknande hadither. Så la ilaha illallah är en nyckel till paradiset. Den som säger det uppriktigt kommer att gå in i Jannah. Och det är också en räddning från helvetet. Profeten alayhi salatu wassalam han sa فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Allah har förbjudit från elden den som säger la ilaha illallah och med detta söker Allahs ansikte. Yani söker Allah azza wa jalls välbehag och vill då ha Allahs belöning. Så Allah förbjuder honom från elden. En annan belöning också med la ilaha illallah, det är att det är den bästa hasanat. Ni vet, goda gärningar, eller hur? El hasanat, som vi försöker att samla på oss. Abi Dharr radiyallahu anhu sa, qultu ya Rasulullah, awsini, ge mig ett råd. Och då så sa profeten alaihissalam, idha amilta sayyi'a fatba'aha hasana, tamhuha. Om du gör en dålig gärning, följ du upp den med att göra en god gärning, så kommer den att sudda bort den. Om du gör en synd, följ upp synden med att göra en god gärning, så kommer den att sudda bort synden. Och då så sa Abu Dharr, qultu ya Rasulullah, amin al-hasanat la ilaha illallah. Är det en hasanat, en god gärning att säga la ilaha illallah? Och då så sa profeten alaihissalam, qala hiya afdalul hasanat. Och så det är den bästa av goda gärningar. Och denna hadith finns i Ahmed och den är sahih. La ilaha illallah är också det ordet som profeten alaihissalam brukade söka skydd med. Eller söka, vad kan man säga, isti'ana. Söka hjälp med. Som det har nämnts då han fick se vissa saker som skulle hända innan domedagen, vissa prövningar. Och då när han är, inte i chock, men vad kan man säga? Man liksom söker hjälp. Va? I förvåning. Va? Så han säger, la ilaha illallah, mada unzila layla min al-fitan. Vilka prövningar, la ilaha illallah, vilka prövningar kom ner i natt. Så att när man är i svåra situationer så är det ett bra ord att söka hjälp med. Du har det svårt, du säger la ilaha illallah. Och också bevis på detta är Yunus alaihissalam. Då han var i valens buk. Vad var det som räddade honom? Då han var i valens buk och till slut då säger wanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Och han ropade ut i mörkret, subhanaka la ilaha illa anta. Yani, det är samma sak, la ilaha illa anta, la ilaha illa Allah. Inni kuntu min al-zalimin. Jag har gjort fel mot mig själv. Och då räddades han från buken. Så det är ett ord som man kan söka då man söker hjälp. Man kan säga då man söker hjälp. Och till bevis på detta, sista bevis, är då profeten alaihissalam var i dödsbädden. Och han hade otroligt hög feber. Vad sa han för någonting? La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, döden för med sig ett rus. Så att återigen, man finner att detta repeteras ofta från profeten alaihissalam och profeterna, att de då sökte hjälp med det här ordet. Så är man i en svår situation, nödhjälp, så är det ett bra och vackert ord att säga. La ilaha illallah. Taib. Och sista dygden, den som dör med la ilaha illallah, vad får han? Dakhala al-janna. Man kan akhir kalamihi, la ilaha illallah, dakhala al-janna. Han går in i paradiset. Mashallah. Men faida, subhanallah, jag har aldrig tänkt på det. De säger här, la ilaha illallah är unikt för att det man behöver inte röra på munnen nästan, på läpparna. Det kommer vara här från luftstrupen. Tänk på det. La ilaha illallah. Du behöver inte röra på munnen. Du kan säga det även i dödsbädden. Och vissa ulema säger här också, ikhlas. Du kan göra den, säga den utan att någon ser den. Uppriktighet. Du behöver inte ens visa någon att du gör den. Den är också enkel att skriva. Det finns inga prickar på ordet. Läsa hon är knockat. Tänk för det. Subhanallah. Så att den är enkel att säga, enkel att skriva. Men det är det tyngsta på domedagens våg. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att ta våra liv på la ilaha illallah och att göra oss från ahlu tawhid. Amin. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.